I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 251, där jag nu möter Susan Horie Lindberg, vd och medgrundare på Perspektivo, undersökningsbolaget med Nordens mest representativa panelundersökningsplattform. Hon är också medgrundare till systerbolaget The Social Few, en data- och insiktsdriven digital byrå som arbetar för ett mer inkluderande Sverige. Susan har bakgrund inom statistik, kommunikation, affärsutveckling och tech med fokus på att framtidssäkra organisationer. Hon har tidigare bland annat jobbat på M, Volvo Car Mobility, och då som Head of Diversity Management. Det här är ett samtal om vad som har varit betydelsefullt i livet för Susan. Om att tala 7 språk och ha extremt lätt för matematik. Och vad som ledde fram till att hon gör det hon gör idag. Men framförallt ett samtal om vikten av perspektiv och perspektivtäthet för att öka innovationskraften. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 251 med min gäst Susan Horie Lindberg. Jag heter Eva Ekedal. Susan Horie Lindberg, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Nu har jag tränat på ditt namn några gånger, men det gick ganska bra, va?
Ja, det tycker jag. I andra försöket redan. Det är ovanligt.
Ja, vad härligt, vad härligt. Så kul att du är här. Och det är så här att jag har hört ditt namn ganska många gånger genom åren. Som jag har hållit på och jobbat med det jag jobbar med. Mm. Och vi har stött på varandra kanske lite, men inte så mycket ändå. Mm. Alltså rent, vi har inte träffats så många gånger. Nej. Men jag har sett ditt namn och jag har hört talas om dig. Men jag vet ändå ganska lite om dig.
Mm. Det är nog rätt medvetet.
Mm, det är så.
Jag är inte jätteprivat, eller jag är ganska privat. Jag är inte så öppen kring mitt privatliv, kanske många gånger. Mm. Eller så.
Eller med din, vem du är som person.
Ja.
Så. Däremot så har man ju, det jag har hört då, det är ju väldigt mycket kring det du jobbar med och de frågorna du driver i dina numera 2 bolag.
Mm.
Men det var nog när du hade startat The Social Few som jag hörde talas om dig allra första gången.
Det är kul.
Ja. Fick du reda på det?
Ja, roligt.
Ja. Nej, men och sen har du ju varit med i en massa andra poddar, så att herre min ge. Jag vet inte vilken podd i ordningen det är nu då.
Ja, det är en bra fråga. Jag borde veta, kan man tycka, men jag vet inte. Jag vet däremot att det fanns en väldigt jag hade en väldigt poddtät period
ja, det kan
i
man
mitt
ha.
Liv.
Ja.
Ja. Så att, så kan det vara.
Så kan det vara, ja. Men då, om vi nu skulle, tror att vi skulle kunna få lära känna dig lite mer den här gången.
Ja, jag tänker vi testar. Så får vi se hur det går.
Jag tror att vi kommer automatiskt prata väldigt mycket om det du jobbar med. Eller hur? Det kommer vävas in i din historia. För jag är ju mest intresserad av att veta liksom, varför gör du det du gör? Och hur har du blivit som den du har blivit?
Mm.
Så att det är det vi ska försöka ringa in.
Ja, bara det. Ja.
Den lilla länt. Ja, det är två frågor.
Ja.
Men om vi börjar från början ändå.
Mm.
Vem är Susan?
Oj, oj, oj. Vem är Susan?
Eller vem var hon från början?
Ja, jag var nog en ganska så ambitiös tjej som barn. Mina föräldrar brukade prata med mig som en vuxen person ganska tidigt i livet. Jag minns att framförallt mamma skulle jag nog säga att även när jag gjorde fel så minns jag att jag fick en ganska så pragmatisk reprimand, eller vad man ska säga. Men jag fick liksom berätta till mig vad det var som var fel och vad jag kan göra bättre och så vidare. Och jag tänkte inte så mycket på det då, men som vuxen har jag haft de diskussionerna med mina föräldrar, för att jag har ju en son själv idag.
Mm.
Och jag har kommit att förstå att prata med barn som om de är vuxna är ganska ovanligt.
Mm.
Men mina föräldrar menade på att de märkte ganska tidigt att jag kunde förstå. Att jag behövde liksom, saker och ting förklarat ganska konkret, pragmatiskt och rakt kring liksom, hur det är. Och hur, allt ifrån hur världen upplevdes via deras ögon givetvis. Hur samhället ser ut till... Ja, men, utmaningar och möjligheter och allt vad det nu var. Mm. Men väldigt rakt pragmatiskt och faktabaserat.
Och hur minns du det här då?
Jag minns det som ganska behagligt.
Uh-huh.
Idag kommunicerar jag ungefär som mina föräldrar kommunicerade till mig. Och jag märker nu som vuxen också att de kommunicerar inte som med varandra.
Nej. Okay.
Nej, och det är också utifrån mitt perspektiv då väldigt intressant. Så jag har haft de dialogerna med mina föräldrar som sagt om hur det kommer sig att tonaliteten är lite annorlunda. Och som vuxen så har jag ju då fått lära mig att jag har Aspergers.
Mm.
Aspergers syndrom.
Okay.
Och det kan man ibland... Tror jag höra.
Jag hade ju inte koll på det då, även fast jag har lyssnat på lite poddar där du har varit med och träffat dig.
Ja. Men jag tror det finns ju såklart, det är inte binärt.
Det finns många varianter.
Ja, och det finns ju en skala på det.
Mm.
Men det förklarar ju ganska mycket. Min pappa är barnläkare, pediatriker.
Mm.
Så han förstod nog ganska tidigt att jag var ganska understimulerad i skolan. Jag tyckte kanske att... Det var
lite för lätt, eller?
Ja, ja faktiskt. Mm. Det var det. Så att jag hittade på en massa, som jag citerar min pappa, så intelligenta hyss.
Okay.
Jag gjorde inte så här bananskal och sånt där på golv som man kan tänka sig, men jag kunde koda in mig i olika system och intranät och lite sånt där.
Du gjorde det? Du var en hacker på riktigt? Alltså.
Ja, på den. Alltså, det är ju så enkel hack. Alltså, på den, så, det var inte så avancerat, men... Nej. Det var ju så jag lärde mig.
Mm.
Jag tyckte det tog slut i skolan. Det var liksom, okej, då har jag lärt mig för månaden på den dagen. Och sen så vill jag utvecklas. Så att jag var ju väldigt nyfiken och min nyfikenhet men tog uttryck på olika sätt. Givetvis. Så togs uttryck via, jag men läste mycket, jag analyserade mycket. Min pappa var ju väldigt... mån om att jag skulle bli läkare som han.
Ja, han ville så många, det såklart.
Ja, det är klart. Som många föräldrar från Mellanöstern vill.
Ja, var är han ifrån?
Min pappa är från Syrien. Min mamma är från Makedonien.
Mm.
Så att båda akademiker och var väldigt måna om att jag skulle då bli det också. Men läkare skulle jag bli. Jag tycker än idag medicin är otroligt intressant.
Så du hade kunnat bli det?
Jag hade kunnat bli det. Men den här interpersonella biten var kanske inte lika intressant för mig. Jag hade kunnat bli kanske kirurg. Jag tycker det är väldigt roligt. Mm. En rolig tanke. Jag hade kanske till och med kunnat bli en forskare. Men mitt intresse för matematik var ju mycket större.
Mm. Men hur var din skolgång då? Med, om du nu var lite understimulerad,
ja,
nyfiken.
Ja.
Och då inte den här diagnosen då, eller?
Ja, jag hade inte det då, nej. Hur det var, jag gick på Rosengårdsskolan i Rosengård i Malmö.
I Malmö. Mm.
Och trivdes bra på så vis att jag hade... min nyfikenhet stillades väldigt mycket av att omringas av människor som inte var som jag.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt spännande med andra kulturer. Det var inte nya, men andra kulturer, andra språk.
Jag har hört att du pratar 7 språk.
Jag pratar en del språk, ja.
Alltså, det är ju helt otroligt.
Och det är det som jag tycker är det absolut bästa med att komma från Rosengård. Jag lärde ut matte på fritiden. Jag tyckte det var väldigt roligt, så jag jobbade extra som mattelärare för att tjäna in pengar för att köpa 10-83-or. Och det är en slags räknare som man har på gymnasieskola oftast. Men det är så himla bra även i grundskola, tycker jag. Jag tycker att man bör använda dem i tidigare, för det är som bra hjälpmedel. Men då köpte jag det för att kunna undervisa gratis då på Rosengårdsskolan. Och i utbyte fick jag ju massa språk.
Ja, för då undervisade du de andra med andra nationaliteter.
Ja, visst. Och jag var ju alltid väldigt öppen om att har du någonting som du tror att jag skulle tycka var intressant att lära mig, så lär mig det. Och som barn tyckte jag var helt normalt. Det var liksom inga konstigheter.
Mm.
Idag förstår jag att det kanske var lite annorlunda approach. Men det uppskattades av alla, alltså runt omkring. För att jag, som sagt, det blev alltid ett utbyte.
Mm. Och lärarna, de tyckte också, gud vad bra henne, kan vi ha användning av, eller?
Ja, alltså vissa lärare mer än andra. Jag minns jag träffade, det här är så konstigt i och för sig, men väldigt roligt, jag träffade en lärare när jag flyttade till Stockholm.
För det gjorde du sen, när var det då?
Jag flyttade till Stockholm 2007, precis, och jag kanske träffade den här läraren, jag tror jag, 2009. Jag minns att det var vid Slussen i Scandic där uppe. Då var det någon ståhej där och bara kommer fram. Och han kände igen mig. Och jag hade honom när jag gick i 2:an, alltså, vill jag säga.
Mm.
Jag var 8 år gammal. 2:an till 4:an. Så då var man 8 till 10. Då kom han fram till mig och sa, jag minns dig.
Oh.
Jag bara, men gud, jag minns dig. Men varför minns du mig? Jag menar, du har haft många så.
Ja, han bara,
jag minns att du satt alltid längst fram. Hade alltid handen i luften. Och ville alltid ha mer. Liksom, lära dig mer. Och att du tyckte att... liksom att bli tyckte om att bli utmanad. Så, men okej, testa mig igen. Testa mig på det där. Och det minns jag. Jag minns bara inte att jag bad honom göra det. Så, men han minns det. Det var lite roligt.
Och det är härligt att han kommer ihåg dig.
Ja, jag tänker, gud, han måste ha tänkt den där. Jag undrar vad hon gör idag. Men jag var nyfiken på det viset. Att jag vill liksom utforskande. Men vad kan jag lära mig om jag vänder mig här? Mm. Så att säga. Och kan jag liksom ge någonting tillbaka? Och det var ju så enkelt för mig att ge matematik.
Ja,
det kom för
det
var naturligt.
Matte som det du har lättast för.
Ja, jag tror jag skulle nog säga på tal om språk. Det är nog det språk jag... Alfabet,
ja,
jag kan
det,
bäst.
Det ses ju som ett språk, ja.
Ja, och det är väldigt behagligt språk för mig, tycker jag.
Men är det så, förlåt min okunskap, men om man har Asperger, att man är som en helhetsbegåvad, att man har en hög intelligenskvot generellt sett, eller...?
Jag tror inte att Aspergers syndrom är ett lika med säcken med ett hög intelligens per se.
Nej.
Däremot så ser man att det skiljer sig aningen mellan kvinnor och män. Vilken slags, alltså hur det ter sig så att säga, hur det tar sig ut i praktiken. Och kvinnor tenderar att vara mer sociala. Så den sociala intelligensen är dessutom lite högre. Man, man ser människor i större utsträckning i ögonen till exempel när man pratar.
Just det.
Mm. Och jag minns att när jag fick diagnos så var den ju väldigt svår... diagnostiserat, så att säga. Utan de landade till slut att det är det, men det är kanske lite mer ovanlig form för att jag dessutom var väldigt social och
lätt för
det. Ja, precis. Mm. Så det är den kombinationen. Mm.
Men är det även det kommunikativa då som språkligt generellt sett?
Ja. Jag valde dessutom att plugga kommunikation för att jag ville se, är det någonting som jag kan bli bättre inom. Och absolut, jag kan nog säga i skriftform så kan jag ju kommunicera siffror bättre idag än vad jag kunde innan.
Mm.
Så att det finns alltid någonting man kan bli bättre på, känner jag själv. Men just den här typen av Asperger som jag har fått är ju mer, mer kommunikativ.
Okej, men hur gammal var du när du fick reda på att det fanns ett namn på det här?
Ja, det fanns ett namn, visste jag ganska tidigt. Ja. Alltså, ja, det pratades om sen jag var 20-årsåldern framåt.
Att du men kanske att, hade det, menar jag? Eller att,
ja, att jag hade det. Jag, jag har anat det själv.
Du har
jag har det. Bara aldrig riktigt förstått meningen med att utforska det förrän jag själv fick barn.
Mm.
Då landade jag att jag tror för att förstå mitt barn så ska jag nog förstå mig själv i mycket större utsträckning än vad jag idag gör.
Mm.
Och då precis. Valde jag att kolla upp. Jag menar, det hade ju kunnat vara att det inte är alls det eller så. Då hade jag ju liksom velat veta det givetvis. Men är det det, vilket det var, så vill jag förstå vilka styrkor det innebär för mig. Och vilka begränsningar det också gör.
Mm.
Så att jag kan jobba med dem.
Om hade du velat veta det tidigare?
Inte idag. Jag undrar liksom om jag hade varit lika mottaglig för det som 20-åring.
Nej.
Och vad det hade gjort med min utveckling och min liksom, självbild.
Mm.
Idag är jag så trygg i mig själv.
Mm.
Jag kan ju... Jag vet inte. Jag berättade för en vän häromdagen att jag har aldrig känt mig så bra och trygg i mig själv. Alltså att kunna vara mig själv fullt ut som jag gör idag.
Nej.
Så att, jag vet inte riktigt.
Vad härligt att du sitter här nu då.
Ja,
tänker jag.
Vilken bra timing du fick mig här då, att komma hit och prata om mig själv.
Ja.
Nej, så att jag är inte säker på att det hade varit lika bra om jag hade fått veta det tidigare. Nej.
Jag tänker också det, att det kan, ibland är det, kan det vara, varför ska man sätta, liksom, det blir ju ytterligare på något sätt en att sätta folk i fack.
Ja, absolut, det kan vara hämmande kan jag tänka mig för unga människor som kanske inte helt har landat i sin egen jag.
Liksom. Det kan vara liksom, kanske både lättnad och hämmande, så det är både på gott och ont kanske.
Mm.
Men du är man ju nyfiken på, vad drömde du om att du skulle bli när du var liten eller när du gick i skolan och växte upp där i Malmö?
Mm. Jag har nog som sagt, jag har ju blivit uppfostrad till att bli läkare.
Ja, du drömde om det själv också eller?
Jag vet inte riktigt om det var, alltså det är så svårt för mig att prata in terms av drömmar. Jag ville vara, alltså i grund och botten vill jag som göra någonting bra för andra människor. Det tänkte jag redan som barn. Att det finns ju så mycket. Men sitter man med kunskap och liksom den här nyfikenheten. Och så, jag har alltid haft en bild av att jag kan bidra. Mm. Oavsett vem man är som individ. Mm. Så är man. Det finns ett citat som jag tycker är så fint. Att om du är en person. Nu kan ju inte den exakta ordagrant. Men om du är en person som kan göra någonting för någon annan. Så är du aldrig värdelös.
Nej, precis.
Så. Mm. Och det var ju det jag ville göra. Sen om jag gjorde det via liksom, medicin eller annat så var det jag drömde om. Men jag minns att jag var 8. Det hände mycket när jag var 8, vet du.
Mm.
Där hade jag precis gått från att gå från i en så här förberedelseklass. För jag är inte född i Sverige.
Flyttade när jag var 4. Hur gammal var du när?
4. Till att gå i en vanlig klass. Och då träffade jag en vän som jag inte bara kontakt med, men som är min bästa vän idag. Och då satt vi bredvid varandra och då gick vi liksom en runda. Vad vill du bli när du blir stor?
Mm. Mm.
Och då gick vi runt och då frågade de min vän Mahjad. Hon sa att jag vill bli president. Eller dylikt.
Mm. Dylikt.
Ja. Och jag sa att jag ville bli läkare. Och jag hade så gick det runt så var det en vän som sa att jag vill bli fru och bli en mamma och bo i en gård nära min mamma.
Okej,
så.
Det var lite olika typer det där.
Man kan säga att nästan
drömmar.
Mm. Att alla drömmar har mer eller mindre besannats förutom de min. Som jag blev inte läkare, jag ville då. Jag gjorde någonting annat som drömmar utvecklades. Men min vän blev ju diplomat och blev liksom utvecklade det. Så att säga, den riktningen hon har velat jobba med mänskliga rättigheter och så. Jag blev då exakt det jag ville med matematiken och min vän som hon gifte sig blev mamma och bo i en gård.
Aha.
Nära sin egen mamma och såklart gör massa väldigt viktiga saker på sitt jobb. Men det var liksom det som var kärnan.
Aha.
Jag tycker det är så fascinerande hur viktigt de där stunden är, även om man är 8.
Ja, eller hur?
Så har man en sån bild.
Ja. Och det man, jag brukar säga det ganska ofta i såna här program och grejer som vi leder program och så som vi har, att om man uttalar sina mål eller drömmar, då ökar ju sannolikheten med 100% att de blir sanna.
Jag tror, intressant med 100%.
Nej, det vet jag inte. Det kanske man inte kan säga till dig förresten. Jag vet inte om det är rätt.
Det kan man, men det är spännande. Jag tror det kallas för nu för tiden för affirmation eller något sånt där. Som man tycker är, och det ligger väl någonting i det. Det handlar ju, skulle jag gissa på, att ens egna inställning till liksom, att den stärks ju om man
Och sen kanske man också ser hur omgivningen reagerar. Om jag säger att jag vill bli läkare, om de bara säger och ser positivt ut och bejakande, då kanske man tänker att det är möjligt.
Ja.
Nu är nog inte det möjligt för min del. Men det är ändå så här häftigt, tycker jag. Jag brukar alltid fråga, eller jag vet inte om jag alltid gör det, men ofta frågar jag om det där barn, liksom, de tidiga drömmarna om karriären. För, och det är ganska ofta som det ändå låter som att det finns nycklar där som betyder saker för oss.
Yes.
Vad finns det mer för någonting innan vi lämnar den här tidiga åren som du tror har präglat dig då? Som, både vad gäller val och den du är idag.
Ja, alltså, det som har präglat mig, alltså, jag vet inte om det är mest eller, men det är topp 5 i alla fall, trots att mina föräldrar är akademiker, om man nu ska vara lite krass, även högpresterande.
Vad jobbar mamma med?
Mamma fick sin domarlicens precis innan vi flyttade till Makedonien. Men i Sverige så jobbade hon med barn, alltså på förskola. Hon trivdes väldigt bra med det, så hon var inte så missnöjd. Men hon fick ju såklart börja om. Men
hon fick börja om med studierna, eller?
Ja, delvis med studierna. Men hon behövde inte gå hela eftersom hon inte blev förskolepedagog. Utan det hette väl dagisfröken på den tiden. Och då behövde man inte ha en högre utbildning för att bli förskole. Alltså så. Jag jobbar på, jag tror dagis heter det då. Det är det inte längre. Vilket är bra. Men hon var ju domare i grunden. Advokat. Gick från jurist till advokat till domare.
Jobbade hon aldrig som det?
I Sverige, nej. Sverige. Eftersom helt andra lagar. Och då får man verkligen gå om alla.
Ja, ah, okej.
Okay. Och det, att flytta till ett nytt land, ta hand om 2 små barn, hålla sin egen, vad ska man säga, hålla ihop det. Alltså både sin egen liksom, psykiska hälsa och allt vad det nu innebär som kommer med att flytta ganska så dramatiskt från ett land till ett annat. Hon var ju nöjd och glad med att hon fick jobba. Jobba med barn, för hon älskar barn. Så att, men jag tänker, trots detta så fick mina föräldrar inte en ärlig chans. Riktigt. Och som barn att se hur mycket ens föräldrar behöver kämpa. Och redan som barn förstod jag att de saker de kämpade med var ju helt onödiga saker att kämpa med. Varför ska man göra det? Det finns ju så mycket de skulle kunna göra om de inte hade behövt gå igenom alla dessa
svårigheter
som det innebär att komma från ett annat land till Sverige. Jag menar, idag vet vi att det tar 7 år för en person att få ett första liksom, jobb eller liksom, sysselsättning i Sverige. Och 7 år är väldigt lång tid.
Onödigt.
Och det är trots liksom, vad ska man säga, utbildning eller whatnot att man har med sig, så är ju tar det ju väldigt många år.
Oh.
Och så ska det inte vara. Och redan då förstod jag att det är liksom någonting
Så det här har präglat dig?
Verkligen.
Och det här hittar vi kanske drivkraften till att jobba med det du gör?
Verkligen. Det är en röd tråd, kan man säga. Och jag hade många diskussioner med pappa där jag lyfte också. Så, men hur kan det vara så? Finns det liksom siffror som visar det? Liksom, jag var alltid intresserad av det. Och då såg jag ganska tidigt att det finns väldigt lite siffror kring hur många svenskar, nysvenskar eller inte, så att säga, upplever sina liv och de behov som kommer med det. Vi vet ju alldeles för lite.
Om hur man har det och hur man mår. Och,
Och där någonstans så tänkte jag, men gud, förstår du att kunna använda siffror för att berätta människors öden och liv och behov och allt vad det nu innebär. Det är klart att man måste kunna göra det. Och vad gör man det? Hur kan man göra det? Jo, men statistiker gör ju det. Mm. Då kan man använda siffror till att göra just det.
Så när kom du på då att det var statistiker som var en av de här grejerna som du skulle jobba med?
Till mina föräldrars förtvivlan så kom det under gymnasiet.
Ja, det gjorde det.
Ja. Då landade jag att, nej, men herregud, det faller ju mig så naturligt också. Mm. Jag var ju också väldigt bra på att hitta statistik, den statistik som fanns. Jag tänkte, jag är medveten om vilken statistik som saknas. Vad är problemet? Mm. Alltså, lite kaxigt sådär. Det är klart att det måste kunna gå att ta fram. Och hur gör man det på bästa sätt? Och så det har varit en resa. Jag har ju både liksom jobbat med digitaliseringsprojekt och sånt där. Så det har kommit mycket emellan, så att säga. Att vara statistiker kan betyda väldigt mycket, har vi lärt oss.
Mm.
Men i grund och botten så har alltid det jag har gjort bottnat i nyfikenhet kring andra människors utmaningar, skulle jag säga, framförallt, som inte kommer fram. För jag har lärt mig, och jag vet det idag inte minst när jag jobbar med det jag gör, att så fort man kommunicerar och den liksom informationen kommer ut, så finns det oftast, en mottagare av detta som vill ta det och göra någonting bra med det, om du förstår vad jag menar. Men finns inte den tillgången, då finns ju aldrig möjligheten.
Nej, just det.
Så den möjligheten ville jag skapa.
Mm. Och skapa statistik som inte fanns då.
Ja.
Mm. När började du med det då egentligen?
Ja.
Du jobbade ju på massa... Ja. Vi måste liksom kanske gå igenom delar av ditt CV här om man ska fatta.
Ja, gud, den långa CV:n. Ja, medan jag pluggade så fick jag kontakt. Eller vad ska jag säga, jag blev kontaktad. Det kanske heter headhuntad nu för tiden.
Det gör det. Det är sånt jag håller på med, du vet, också.
Precis. Av min chef då, som han blev Piotr. Hej Piotr, om du lyssnar på det här.
Ja, en shout out till dig. Passa på att hylla de som hyllas bör.
Mm. Han var intresserad av att få in en person på Western Union då. Eller han var intresserad av att ta in flera personer som talade både serbokroatiska eller talade arabiska. Och jag råkade tala båda två.
Mm.
Så då hade han hört talas då om att det finns en sån person och ville då prata med mig och säga, liksom, kan du vara med och hjälpa mig? Och då var han affärsutvecklingsansvarig.
Mm.
Och han behövde hjälp med att ha en person som kunde hjälpa honom, stödja honom helt enkelt i att aktivera deras återförsäljare som Western Union har och så vidare.
Aha.
Och då är det bra att kunna de här språken, och då är det bra att kunna vara ordningsam och kunna matematik, kunna statistik och så vidare. Ja, du förstår.
Du var som klippt och kuren där.
Och då var jag där, hej hej. Och jag ska säga att jag blev ju utbildningsansvarig på 6 månader senare.
Mm. Så då kom liksom ledarrollen? Eller?
Exakt, var det min första ledarroll.
Mm.
Ung.
Ja. Mm.
Men jag hade sån innest att ha en bra chef som såg mig. Och som verkligen gav mig frihet under ansvar. Vilket jag tycker är det bästa sättet att leda mig personligen. Sen finns det ju säkert de som behöver lite mer eller vill ledas mer. Men jag är väldigt... Jag vill...
Det känns som att du håller mycket självständighet kring dig.
Mm. Ja, jag tror det. Jag skulle nog... Eller jo, jag har nog det. Det nu när jag tänker efter.
Ja.
Och trivs ganska bra med det. Och
här kommer en av dina första sponsorer. Vi pratar ju jättemycket om det här.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Mm.
Piotr. Piotr är en mycket viktig person i mitt liv.
Mm.
Även, det finns det väldigt många även innan och efter. Men det var ju Piotr som kickade igång min karriär, kan man väl säga. Jag är väldigt tacksam för honom idag. Och jag minns att när min man fick då jobb i Stockholm. Han är ju från Stockholm, så att... Gick jag in till Piotr och sa... Jag sa ingenting. Han såg bara på mig. Han sa, du ska flytta. Eller hur? Och då sa jag till honom, hur visste du det? Jag såg det på ditt ansikte, att det är någonting du kan berätta för mig. Att du ska lämna mig nu.
Oh, han var bra på att läsa det.
Han var jättebra på att läsa mig. Jag undrar hur svårt det är egentligen. Men han var i alla fall bra människokännare.
Mm.
Och jag är också väldigt tydlig, tror jag, i mina ansiktsuttryck. Men då sa jag till honom att Björn har ju pluggat klart och vi ska flytta till Stockholm. Då sa han, inga problem, jag öppnar kontor i Stockholm.
Nej, är det sant?
Så då öppnade vi i Stockholm.
Var det så det gick till?
Mm. Det menar jag på han såg en potential och han ville verkligen utveckla.
Det är en sån här viktig milstolpe, låter det som. Mm.
Mycket viktig för mig. Mm. Så där fick jag också väldigt mycket självförtroende, självkänsla. Mm. Så att han gjorde väldigt mycket för mig där.
Hade du inte det innan då?
Jag tror att jag trodde att jag hade det. Självkänsla i alla fall.
Mm.
Självförtroende har jag nog alltid haft, men personlig, om du förstår vad jag menar. Mm. Kanske inte kopplat till prestation alltid.
Vahe, trots att du var så duktig i skolan och allt det där.
Jag trodde att det alltid fanns mer.
Jag kunde göra. Aldrig tillräckligt bra.
Nej, liksom. Aldrig tillräckligt. Och den har jag än idag.
Den
följer med mig, ja gud ja.
Okej.
Det finns alltid.
Annars skulle man kanske inte ha gissat av den här första stunden du har pratat om din uppväxt och att du hade det ganska lätt för dig i skolan. Så, kanske man skulle kunna tro att det också finns en, så här, bara, men det här är jag bra på.
Mm. Nej, men att jag var bra på saker, det var jag överens om.
Ja, det visste du.
Det visste jag, det kände jag så att jag hade lätt för att lära mig också.
Mm.
Men jag kände att jag aldrig var tillräckligt lärd. Det finns ju alltid högre nivåer och det finns ju så.
Mm.
Så att på så sätt, men jag är än idag ganska så självsäker i det att jag vill jag lära mig någonting så kommer jag göra det.
Mm.
Det är så.
Mm.
Men det jag utvecklade med i den rollen var att karriärsmässigt, alltså min liksom utifrån ett jobbperspektiv, trots att jag var så ny, jag är knappt nyexad, höll på att säga, det var jag inte.
Nej.
Så,
för du hade inte gått färdigt då, eller hur var det?
Nej, precis när jag skulle börja min utbildning, och det här är någonting som jag kanske inte pratar jättemycket om, hör och häpna.
Mm.
Men jag blev väldigt sjuk.
Mm.
Så att vi visste inte riktigt hur det skulle gå. Och med det så valde jag istället att fokusera på livet. För första gången i mitt liv så var jag inte prestationsfokuserad. Och det var en ny upplevelse för mig. Man blir ju ganska ödmjuk när man blir så dålig som jag var.
Ja, det blir man, säger jag som också har varit sjuk och pratat om det mycket här i podden. Men okej. Men så det här var precis under studiernas pågående, eller?
Ja, det som hände var då att jag valde att lämna utbildningen, men i och med behandling så landade jag att jag behöver matematiken för att må bra, för att orka.
Mm.
Så jag frågade min professor om jag fick följa med honom och lära mig genom att vara hans assistent och följa med och liksom göra samma prov och men så. Jag vill ändå ha utbildningen.
Det var liksom efter sjukdomsperioden där?
Det var under och under. Efter sjukdomsperioden.
Ah, okay.
Det var ganska en hyfsat lång sjukdomsperiod. Men det gick trots allt bra.
Mm.
Skillnaden var att jag inte kände att jag behövde prestera. Under denna en ganska lång period efteråt också. Vilket var ganska skönt. Jag kände inte att jag behövde bevisa mig för någon. Utan jag behövde bara satsa på livet.
Mm.
Och det var
så på sätt och vis en smärtsam en period låter det som. Men också... Ja,
väldigt lärorik och väldigt...
Det är ju så knäppt det där att man lär sig grejer av de här svåra stunderna ganska mycket.
Ja, det är tur att man gör det. Ja. Tänker jag åtminstone det.
Ja.
Det hade varit...
Ja, men de kanske ser min man brukar säga det, att livet målas i andra färger.
Ja, exakt.
Det är ett ganska bra uttryck.
Jättefint.
Mm.
Så att det som hände var att jag sa till honom att nej, jag känner inte att du behöver examinera mig eller så. Jag kan göra testerna och sånt. Jag vill lära mig. Lär mig allt du kan. Mm. Allt du vill. Så att det var min liksom vändning i livet. Alltså det var en milstolpe utifrån ett prestationsperspektiv. För jag har alltid varit, jag är uppväxt med att jag är mina prestationer.
Mm.
Så. Och det var en speciell period i mitt liv.
Ja. Det förstår jag.
Ja.
Och behöver inte berätta mera. Man förstår att det där är någonting som har satt sina spår. Men då som sagt har lett dig kanske på någon annan väg.
Absolut.
Än vad det kanske har blivit annars.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Du har ju ägnat dig åt, vi kan ju inte gå in på alla spännande grejer, för nu sitter jag med ditt CV framför mig här. Det går ju liksom inte att avverka i en podd.
Nej, jag är ju ändå 40 år.
Ja, men du har hunnit med och göra massa spännande saker. Och det har ju liksom handlat om allt ifrån ganska mycket utbildningsinriktade insatser, eller hur? Där du har jobbat med att hjälpa kanske personer med liknande situation som inte är stimulerade, vad jag förstår.
Ja,
i skolan.
Ja, det fanns en av mina intressen är att, och det här må låta också väldigt roligt, nu när jag tänker efter. Ibland så hör jag på det, i hur det låter i mitt huvud, så tänker jag, hur kommer det här låta när det kommer ut i huvudet?
Strunt i det.
Ja, jag säger som det. Men jag tycker att det är kul att göra så här överlappningsanalyser av hur samhället ser ut, vilka utmaningar som finns, vilka lösningar som finns, och så därefter kan man ju se, vad saknas det för lösningar för de stora problem som finns. Och under en period så var det väldigt mycket diskussioner kring barn som var understimulerade i skolan. Som bekant så kände jag igen mig själv i det. Och jag vet att barn som är understimulerade, det må låta bra i andras öron. Men i verkligheten så är ju, den ser lite annorlunda ut. Många barn som är understimulerade blir hemmasittare. Mår dåligt på olika sätt. Eller som sagt stimuleras på andra sätt, som kanske smarta hyss som vi pratade om tidigare. Och sen som vuxna kan de bli...
kanske inte smarta hyss utan osmarta hyss.
Ja, så absolut. Men för att få utlopp för sin, liksom, om det nu är kreativitet man sitter på eller vad det nu må vara. Och sen som vuxna så blir de ju ganska kostsamma för samhället. På andra perspektiv, jag menar, är man... Alltså får man inte den utbildning man behöver eller får man inte den stimulans man behöver, så utvecklas man till en individ som kanske är missnöjd och så vidare och så vidare. Så kan, det kan vara ganska stora konsekvenser på makronivå så att säga, för samhället. Och då kom jag på att det måste finnas ett sätt att stimulera barn. Jag vet ju själv, som sagt, jag skulle kanske tycka att vissa saker är intressanta, men alla barn är inte intresserade av samma sak. Så jag gjorde en undersökning som visade att många av de barn som är understimulerade har en matematisk utgångsläge, om man nu ska vara så. Även om det är kreativt så ligger det mycket i det. Och sen vad matematiskt utgångsläge är, det är också väldigt brett, vill jag säga. Så det är inte så att man sitter och gör ekvationer på fritiden.
Nej,
utan att man har kanske mer logisk approach, så att säga, till hur man ser på världen. Och att man därför kanske många gånger tycker att saker och ting är orättvist och att ingen annan ser.
Det man själv ser. Förstår.
Nej. För att man har ju ett sätt att kunna se på sin omgivning som många andra inte har. Att man sätter ihop liksom pusslet i mycket, på mycket bredare front än kanske många andra inte gör. på gott och ont. Det i sin tur kan skapa liksom nedstämdhet. Just för samhället ser inte så himla bra ut alla gånger.
Och så hela spiralen är igång då. Mm.
Så det, jag bestämde mig då att det finns ju sätt att utveckla en plattform för att hitta intressen hos barn som är understimulerade och som sen kan använda plattformen för att få utlopp för det man inte får.
Var det här första företaget som du började bygga?
Ja, det var det. Och det var ju ett väldigt roligt projekt, väldigt nära till hjärtat så att säga, projekt såklart. Och efter det så blev jag gravid med min son idag, Hannes. Och valde då att under tiden jag, givetvis, jag kan inte bara vara gravid. Jag kan inte bara vara mammaledig. Finns inte.
Nej, såklart.
Så det jag gjorde att jag pluggade kommunikation.
Mm. Det var då det begynde det. Vad fick du göra det då?
Men jag tyckte det var så himla roligt att driva bolag. Och det fanns ju hur mycket siffror som helst som jag tog fram. Både liksom som var direkt relaterade till vad jag sysslade med. Och vad vi sysslade med. Men också till samhället i stort. Men jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle paketera dem. Och kommunicera. För jag tänkte för mig själv så här. Förstår du om andra får veta det du vet? så då tänkte jag, men kommunikation kan aldrig vara fel att lära sig.
Nej. Så att, en utmärkt kombo.
Ja, det visade sig faktiskt vara det. Så jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att ha gjort det idag.
Mm.
Så det var det. Och under tiden jag pluggade jobbade jag på en byrå. Där vi jobbade mycket med varumärkespositionering och sånt där. Och så. Och under den tiden så jobbade jag också som krishanterare.
Jaha.
Ja, det här är en rolig period. En av de roligaste skulle jag säga perioder. Jag älskar kris. Och inte krisen i sig per se, utan mekanismerna bakom.
Ah.
Jag tror att jag har också, det här är någonting jag nämnt förut också många gånger, men att jobba med kris gör att man lär känna en situation, en mekanism, en organisation, en individ på ett så djupare plan, ganska så snabbt. Man får liksom en shortcut.
Det får man ju.
Ja, och det i sig gör det så oerhört mycket mer lärorikt.
Mm. Det är spännande också att se vad det är för...
Otroligt.
Vad tar vi för ställning och vad händer med oss som människor?
Exakt. Mm. Och går man in i de mekanismer så får man ju faktiskt tillgång till det, liksom den här hemligheten kring hur man skapar mekanismer som gör att man aldrig behöver hamna där igen.
Mm.
Okay. Det här med förebyggande.
Ja.
Så att säga, förhållningssätt.
Just det.
Så att, jag jobbade mycket med att först och främst ompositionera ett bolag. Och det kan jag är jätteglad för mina statistiska kunskaper och matematiska. Det tycker jag, det var liksom det som behövdes, tycker jag, där. Utöver det kommunikativa. Men också när man väl är ompositionerad.
Mm.
Hur skapar man strukturer, processer och så vidare för att aldrig hamna där igen? Och då måste du veta roten. Innan du vet hur du ska gå tillväga för att skapa de mekanismerna. Så det tyckte jag var jättespännande.
Så det höll du på med där.
Det tyckte jag var roligt. Och sen blev jag kontaktad av Bergs.
Mm. Vad gjorde du där då, på Bergs?
På Bergs jobbade... I och med att jag under den här krishanteringsperioden... Jag jobbar fortfarande med det. Så att jag får fortfarande den typen av förfrågningar. Jag tycker det är superkul. Så upptäckte jag att... Väldigt hög andel, 78% av alla case jag jobbar med. Ganska så exakt. Ja, för att vara, för att prata i majoritet och så.
Mm.
Bottnade i att man saknade perspektiv när de beslut som orsakade krisen fattades.
Mm.
Brist på perspektiv i rummet. Oftast var det väldigt homogent. Man förstod inte vad som kunde gå snett.
Mm. Det här perspektiven kommer in.
Exakt.
Mm.
Och det är där som egentligen det jag gör idag. Som ett
utmärkt namn på bolaget som du nu driver.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt. Så att det går lite hand i hand där. Men där insåg jag att det som många säger kallas mångfald, så att säga. Även om man i praktiken såklart förstår det är bra med olika perspektiv, så var ju det så hands-on här. Det var så himla tydligt att hade ni haft någon som... har den kompetensen, den bakgrunden, den språkkompetensen och så vidare, så hade ni aldrig hamnat här.
Nej.
Och många gånger så hamnar man i kris, så faller en aktie om man är ett stort bolag som dessutom är på börsen.
Mm.
Så att det kan ju ha väldigt stora konsekvenser.
Är det direkt kopplat till lönsamhet? Och
väldigt. Och det är det som många tror inte riktigt förstår, upplever jag. Att det behöver inte gå till så här överhuvudtaget.
Nej. Var det då liksom... det poletten ramlade ner för dig också, att här finns det ett problem.
Ja, absolut. I liksom professionella, ja. Sen, utifrån ett samhällsperspektiv har jag upptäckt det ganska mycket tidigare, men nu liksom, utifrån ett företags och liksom, organisationsutveckling och tillväxt och så vidare, och det perspektivet, absolut.
Mm.
Det var så tydligt.
Mm. Och det här är hur många år sedan? 5 år sedan eller mer?
Mm. Ja, det var nog, jag ska säga, vad kan det vara, 2016, 2017? Ja, det var 5-6 år sedan.
Mm. Ja, då, men visste du då att jag kommer att driva ett företag som heter Perspektivet?
Nej, det var ju då ungefär som jag startade The Source for Few.
Ja.
Och det var ju också mycket på grund av det jag har sett. Och det, initialt var det en tankesmedja. Och syftet med det var att utveckla huret i det som många kallar för då. Mångfald och inkludering.
Mm.
Jag ville gärna att vi skulle gå från det här mjuka, det här, inget fel på det, men jag ville inte att vi bara skulle prata om det utifrån ett hjärtefråga. Det var alltid några eldsjälar i något bolag som tyckte att det här var viktigt, utan att man förstod liksom de reella utmaningarna, men också möjligheterna, som sagt, med mångfald och inkludering, så att säga.
Ja.
Om man gör det bra så kan det få en väldigt fin effekt. Om man gör det mindre bra så kan det på relativt kort sikt faktiskt göra ganska mycket skada, om man nu ska vara lite.
Precis. Och om du skulle bara sammanfatta superkort vad The Social View, för det här är ju ett av bolagen som du fortfarande är aktiv i, fast du är inte vd längre.
Nej, det är jag inte.
Där. Jag kan inte vara det överallt.
Nej, tack och lov. Det tackar
utan
vi.
Utan det är medgrundaren som är det.
Yes.
Nu.
Mm. Det är David som är vd på The Social View idag. Och The Social View var initialt då, som sagt, en tankesmedja. Och då jobbade vi med att ta fram modeller som inkluderande infrastruktur till exempel kom från tankesmedjan. Och det vill säga, det är en modell som vi har tagit fram som visar hur en organisation, oavsett var någonstans i organisationen man befinner sig, hur man jobbar med att säkra att det finns en inkluderande infrastruktur i respektive del och avdelning, eller hur man nu är fördelad.
Mm.
Ett exempel är att om man pratar kommunikation, då ska man inte prata inkluderande kommunikation. Det ska vara by default.
Ah,
okay. Idag vet man att om man sysslar med kommunikation som inte är inkluderande så är den ineffektiv.
Mm.
Det är liksom ganska alltså krasst på så vis.
Ja,
idag ser ju, framförallt om man, jag skulle säga oavsett om man jobbar globalt eller om man jobbar i Sverige, men bara i Sverige så är vi ju mer heterogena i många bemärkelser än USA, som till exempel är uppbyggd av immigrants.
Ja, de är ju det från början, kan man säga.
Ja, och nu är vi i det, så att säga. Och det har vi inte kanske alltid landat i. Och det ser man i kommunikationen, och det ser man också i effekten av den kommunikation man gör.
Mm.
Så att det finns en direkt koppling till effektiv kommunikation och inkluderande kommunikation, som idag bara bör jämnas ut och kallas kommunikation.
Just det, men inte prata om inkludering överhuvudtaget.
Det är klart att man ska prata om inkludering, men jag tänker som en kommunikatör, eller som en säljare, eller som en HR-chef, eller whatnot, så bör man ha det i sina egna processer, så att säga. Inte som ett lager på befintliga processer.
Nej, just det. Nu ska vi vara inkluderande också, utan det ska vara integrerat.
Exakt.
Ja, vi börjar väl kanske komma dit, eller?
Jag tror vissa, absolut. Jag är jätteglad att se att det finns faktiskt vissa som anammat det och som visar väldigt goda resultat. Sen är ju såklart, det finns ju en hel del att göra kvar fortfarande. Men det går åt rätt håll, det ska man säga.
Men det hände mycket med dig här och din karriär. Det var här din poddtäthet började komma, eller hur?
Ja.
För du blev ett namn som förespråkade.
Ja, jag blev det. Därav tror jag att jag blev kontaktad av Bergs namn. Usch, det är så här intressant fenomen, bara det. Men jag blev inbjuden till att berätta lite mer om hur modellen ser ut och vad man skulle kunna göra, hur man implementerar det i bolag och så. Sen träffade jag som sagt David. Davids perspektiv är ju mer en growth marketing perspektiv. Mm. Han utvecklar datapunkter som gör att man når minoritetsgrupper i Norden som ingen annan i Norden har lyckats göra. Nej. Så att han, de datapunkterna gör att vi når med väldigt, väldigt hög precision den grupp som är allra svårast att nå.
Mm. Som många. Det är väldigt många andra som inte kommunicerar med överhuvudtaget. Exakt. Eller når fram till.
Exakt. Så när vi gick ihop 2019 gjorde vi om The Social Future till ett bolag. Men däremellan så blev jag kontaktad av Volvo Car Mobility.
Mm.
Det kallades M då. Nu kallas det för Volvo On Demand.
Mm, precis.
Yes.
Var det Bodil Eriksson som var där då?
Oh, jajamän.
Hon är mentor i våra ledarprogram.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Att hon är bra sådan också.
Mm.
Jag minns att vi hade en... Och det här satte lite grann ribban för mig. Jag var medveten om att under den period så skulle man ha... Det var precis i begynnelsen i liksom det här med att man skulle ha en diversity manager och så vidare liksom i branschen. Alltså överhuvudtaget inom svensk näringsliv. Och då,
det är så här, vi är dåliga på det här. Vi måste ha någon som sköter det här med diversity.
Ja, men exakt. Och det jag noterade var att många gånger så var det personer som fick ganska stort ansvar med väldigt lite mandat. Mm. Kanske ingen budget och så vidare. Och det var lite så här... Det var jag inte intresserad av, utan jag ville liksom vara någonstans där jag kan göra påverkan. Men när jag träffade Bodil, jag minns det först hon sa, det här är inte en intervju, det här är ett samtal.
Sa hon det?
Ja, fantastiskt. Och sen sa hon, då sa jag, men Bodil du, jag har det här som heter The Social Few vid sidan om. Så att jag kan inte vara på M i 100%. Jag vill syssla med The Source Few vid sidan om och kanske köra 40-60, då 40 på The Source Few 60. Hon tittar på mig och hon bara, vet du vad? Du kommer vara hos oss 100% och så får du syssla med The Source Few hur mycket du vill.
Ah,
ja, okay. Sån var hon. Och det sa hon, för att jag ser absolut synergier. Vi behöver också smart. The Source Few på M. Ah. Det du gör där behöver jag här. Så att du får testa på här hur mycket du vill. Om det är så, vilket jag också fick göra. Så att jag är väldigt tacksam över den tid jag hade på M. Och jag var också väldigt noga med att säga att jag kommer nog inte stanna här många, många år. De som känner mig väl vet att jag är ganska rak och ärlig.
Ja,
så.
Ja, det ingår också i din profil.
Det ingår lite grann i vem jag är.
Ja.
Och så att jag kommer göra det jag ska göra här. Mm. Sen kommer jag lämna, för jag har planer på att driva eget. Mm. Så jag tror att det jag gör här kommer jag kunna göra på många andra ställen tillsammans med andra kloka människor. Så det var det jag gjorde 2019.
Ja, men vad häftigt. Men under de här åren då på Volvo, vad kunde du se att du kunde bidra med? Vad hände där?
Ja, men först och främst så jag har ett datadrivet approach till det här som inkludering så att säga. Jag tycker det är intressant att titta på strukturer. Vilka rörelser ser vi? Vad beror de på? Så att man tweakar, här funkar det inte. Då kanske vi behöver ha andra perspektiv för att kunna optimera. Så att optimeringen liksom tycker jag är ganska spännande. Men det jag märkte ganska snabbt är att när det kom ut att M, som är det här nya spännande bolaget, då, vi var 40 personer när jag kom in.
Mm.
Det är så kul.
Mm.
då gick spreds ordet att nu har M en head of diversity management. Och då fick vi se helt andra ansökningar. Och i ansökningar så var det så här, jag har hört att ni har en...
Du menar ni nådde ut till grupper som ni inte hade nått till annars?
Ja, det var ju väldigt attraktivt att jobba som det var. Men också att vi fick ju de som dessutom var från andra länder och som var så här, det här måste vara ett progressivt bolag som har så det här.
Det skickade signaler.
Yes, och det var väldigt roligt för jag fick... Vissa förfrågningarna var också så här, ja, men jag är intresserad av att komma på intervju. För vi växte jättesnabbt där. Och då var det personer som vanligtvis aldrig skulle svara på en LinkedIn-förfrågan av en talent acquisition person. Det är oftast utvecklare som var väldigt...
Precis, som var svåra att få tag på.
Ja, som hör av sig. Så jag kan tänka mig komma på intervju. Då vill jag gärna att den här Head of Diversity Management är med på intervjun så jag kan ställa lite frågor.
Okej, så du började jobba i mitt skrå där, lite med rekrytering typ.
Ja, faktiskt. Uh-huh. Det var väldigt lärorikt för mig. Uh-huh. Att inte bara tänka, liksom, nu ska vi göra en undersökning. Utan så här, nu är vi i en rekryteringsförfarande.
Uh-huh.
Vilka frågor ställs? Vilka liksom... Vilka bekymmer lyfter man? Så här, man kanske, jag skulle jag skulle inte vilja komma till det här. Jag skulle, för man kan ju ställa krav, har vi märkt ju, när personer är väldigt efterfrågade. Det är intressant att höra vilka krav, vilka önskemål. Så det var otroligt, otroligt lärorikt. Och jag fick massor med frågor, men hur mäter ni det här? Hur säkerställer ni att det är helt bias-free?
Mm.
Eller fördomsfritt? Hur
Så du lärde dig också frågor. En massa här då om vilka typer av frågor som var relevanta eller viktiga då?
Absolut, utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ja.
Så intressant. Mm. Jag jobbade väldigt nära HR och talent acquisition.
Mm.
Och sen så givetvis de andra också. Mm. Men jag var extra nyfiken på det som jag kunde minst såklart.
Mm. Ja, men vad bra. Vilken bra läroresa du fick till, även om du inte har planerat den. För det har du inte, eller hur?
Nej.
Nej, det kommer vi väldigt ofta in på här. Att många tror att man planerar sin karriär.
Absolut.
Men det händer nästan aldrig att det är så. Men, och sen så fick du ännu mer perspektiv då, att ta med dig själv in i ditt bolagsbyggande.
Yes. Och det var oerhört nyttigt. För jag tror att det hade absolut inte sett ut som det gör idag. Om inte det vore för att jag hade en liten detour till M.
Precis.
Så det är jag väldigt glad för. Jag hade till exempel inte haft en tanke på att jobba nära HR.
Nej.
Jag ska vara ärlig och säga det. Det var liksom inte mitt område. Jag är inte HR-expert på något sätt.
Du ville
sätt.
Sitta bredvid CFO.
Ja, eller vi kanske är affärsutvecklingschef. Ja, CEO, nära så att säga, övergripande organisationsutveckling kanske. Men inte lika mycket HR. Mm. Men det lärde jag mig oerhört viktigt. Mm. Också en otroligt underskattad, vad ska man säga, disciplin och kompetens.
Eller hur?
Så oerhört
viktig. Vad glad blir jag att du säger det nu. I och för sig, för jag tycker att jag hör ju lite till HR-skråt själv. Men också så vet jag att det är många HR-chefer som är så viktiga och som betyder så mycket för affären, men som på något sätt ändå inte blir uppskattade för det.
Absolut. Oj, jag har suttit i situationer där det har varit så självklart att HR-personen, oavsett chef eller inte, har haft rätt. Mm. Alltså har varit så liksom tydligt att det är den här riktningen vi ska gå, och sen så avfärdas det för att man kanske inte, alltså man inte riktigt ser, framförallt kanske inom vissa branscher mer än andra, HR som en HR avdelning är, och det är hjärtat i organisationen.
Mm.
Så att det är
så bra beskrivet, tycker jag.
Ja, vad kul. Nej, men jag hoppas verkligen att det förändras. Jag har sett att det
där
har gått
är också
lite
intressant
mer.
Om man kopplar till styrelserekrytering, som jag jobbar en del med.
Ja.
Så är det ju väldigt sällan som vi får ett uppdrag där vi säger, söker någon med HR-bakgrund. Det händer nästan aldrig. Och jag har så många kompetenta HR-chefer som jag vet är intresserade av styrelseuppdrag.
Ja, men
och de är affärsinriktade, och de är liksom jobbar med, såklart, med helt företagsledningsperspektiv.
Ja, men det är klart.
Så de kan ta med sig in i styrelserummet.
Det är intressant.
Ja. Mm. Jag måste ju få diskutera det du jobbar med nu. Mm. Som ju är en förlängning av The Social View, kan man säga, eller?
Ja, man kan säga att det vi på The Social View så sysslade vi med både aktivering, det vill säga att vi nådde ut till minoritetsgrupper och spred information och så vidare som behövdes komma ut, men som inte gjorde det alltid per automatik, som till exempel vaccinationsinformation och så vidare.
Mm.
Men å andra sidan så jobbar vi också med insikter, med data och undersökningar.
Mm.
Och det är just det benet som vi har tagit ut från The Social View,
som
då är en konsultbolag till ett techbolag som idag är Perspectivo, för att vi har utvecklat en egen digital panelundersökningsplattform.
Mm, som samlar insikter på ett bredare perspektiv då.
Ja.
Perspektiv. Gud, det är mycket med det här ordet perspektiv. Alltså, jag gillar
brett
det verkligen.
Ord.
Ja, men jag gillar det verkligen, därför att det är ju så ofta man kan, som man behöver bredda sitt perspektiv.
Mm, det är verkligen så. Jag ser att ofta är det inte alltid de här mest avancerade sakerna som vi kan förlita om. De här grundläggande sakerna, som till exempel så har vi ju, upplever jag i alla fall, en demografisk analfabetism i Sverige. Vi vet ju alldeles lite om hur Sverige ser ut idag.
Mm. Ja, är det
kan
så?
Man tycka. Ja, gud, ja, gud. Vi, när jag går runt och pratar, jag pratar mycket och jobbar mycket med styrelser och så kör vi en crash course först. Så okej, innan vi går vidare till någonting annat ska jag berätta lite grann om Sverige idag. Och hur Sverige kommer att utvecklas de kommande 10 åren.
Ja. Kan du ta en shortcut här?
Ja, men det är någonting som jag pratar om ganska ofta, och det, bland annat att om man bara tar ett perspektiv, det vill säga minoritetsgrupper, alltså språkminoriteter och dylikt, så tittar vi till exempel att 20% av svenska befolkningen är utrikesfödd. Det är alltså var femte svensk.
Var femte svensk är utrikesfödd?
Ja,
vänta nu, som lever idag i Sverige.
Men som inte är född i Sverige.
Som inte är född i Sverige.
Mm. Var fjärde person har utländsk bakgrund, det vill säga har två utrikesfödda föräldrar.
Två utrikesfödda. Jag måste bara ta in den här faktan, för jag har sett den, tror jag, ändå ifrån er. Men det är ju otroliga siffror.
Ja, absolut. Vi är ju som sagt, på tal om perspektivrikedom, ja, här har
precis.
Vi det. Och sen var tredje person har minst en utrikesfödd förälder.
Mm. Och när du säger utrikesfödd förälder, vad, då är det så här, inte född i Sverige men kan vara född i var som helst annars.
Var som helst annars. Och majoriteten är ju inte födda, är ju födda, alltså, det är inte Danmark, Norge, Finland som
Nej.
Man tror.
Nej.
Nej, utan det är oftast från andra länder, inte sällan är det utanför Europa, faktiskt.
Just det, det är så till och med.
Och en annan, alltså, vi har också en bild av att det är så mycket folk, vi behöver ta hand om dem. Vi ser samtidigt att 54% av alla som tar sin PhD är utrikesfödda, och de flesta är svenskar.
De är svenskar, de är födda i Sverige?
Nej, de är utrikesfödda, men de är svenskar.
Ah,
så de är inte experts, eller
nej,
de är inte
de
liksom
inte
att de åker
in.
Tillbaka
nej,
sina länder som det var förr i tiden.
Nej.
En annan är att 34% av alla läkare i Sverige är utrikesfödda. Så över var tredje läkare. Det är kanske inte den bild vi har av den väldigt heterogena gruppen.
Nej, och när man pratar om det i medier så kan det bli väldigt missvisande.
Ja, så att jag tror att tittar vi till exempel på hur framtiden kommer att se ut, så ser vi att inte, alltså om man tittar hela befolkningen, hela Sveriges befolkning, där sa vi att 33% har minst en utrikesfödd förälder, eller hur?
Mm.
Men tittar vi på våra unga, alltså 18 år och under, så är det 39%.
Okej.
Vilket innebär att förändringen kommer underifrån.
Så det blir ännu mera nu?
Ännu mer perspektivrikt.
Mm.
Och det är någonting som de flesta organisationer inte känner till. Och inte, när de väl gör det, så vet de inte vad de ska göra med den informationen. Och det är rätt intressant, för att vi ser att det är en generation. Vi pratar fortfarande om generation Z.
Mm.
Det tycker jag är jättespännande. Ja. De är redan på arbetsmarknaden och allt vad det nu innebär.
Det är det nya liksom, eller?
Ja, men så har vi också generationen efter som inte många har greppat. Och det är generation alfa, de som är födda 2010 och framåt.
Mm.
Det är den absolut största generationen någonsin.
Största. I population alltså.
Ja, 17% av den svenska befolkningen, 16 tror jag det var, 16-17, är generation alfa bara.
Okej.
Och det är också den mest, vad ska man säga, den generation som har störst påverkan på hur föräldrar konsumerar. Kommer att vara väldigt mycket mer traditionella sett ur, liksom, vill ha familj och sådär, till skillnad från generation Z. Men samtidigt ställer väldigt mycket högre krav på sina arbetsgivare, kommer de nog göra, på hur de konsumerar. Kommer de också vara väldigt noga med att välja.
Så det ena ger det andra. Men du, om man skulle liksom dra det här till, vad jag har förstått så har ju du en tes om att den här perspektivtätheten, alltså om vi blir bättre på det så ökar vår innovationskraft.
Mm.
Stämmer den? Har jag liksom typ fattat grejen då?
Ja, du har absolut fattat grejen. Det roliga är att det inte är en tes, utan det är bekräftat nu.
Du har fakta på det.
Ja, ja, nej, men vi har gjort studier på det. Och det finns ju en ganska tydlig koppling med om du har hög perspektivtäthet eller mellanhög perspektivtäthet. Alltså inte låg perspektivtäthet, så att säga. I kombination med inkluderande ledarskap. Och jag vill så småningom sluta säga inkluderande. Jag vill bara säga ledarskap. Och i förhoppning om att all ledarskap är inkluderande. Men så är det tyvärr inte idag.
Nej.
Men inkluderande ledarskap. Där ser man att om du går in i ett rum. Och du har ett team som har hög perspektivtäthet. Eller mellan hög perspektivtäthet. Och så har du själv inkluderande ledarskap. Och så ställer du en fråga. Eller lämnar en utmaning i gruppen. Och så går du därifrån. Mm. Eller så faciliterar du samtalet hur du nu vill. Du får 10 gånger fler svar och lösningar. Än om du har en grupp som har låg perspektivtäthet.
Mm.
Och det som utmärker många av de här stora organisationerna som har hög, eller inte stora, men de organisationer som har hög innovationstakt, de här unicorns och allt vad nu vi kallar dem, är ju att de har organisation som har fler svar på samma fråga.
Just det.
Så det finns en korrelation mellan, men, och det i och för sig behövs ingen matematik för det, men tänk dig, ju fler lösningar du får på en och samma utmaning, desto fler perspektiv får du på lösningen och desto fler lösningar kan du ta fram för samma utmaning. Det vill säga, du kan ta en produkt som är, ta fram en produkt som är för fler.
Ja. Och det här har ju Sverige historiskt sett varit, tyckt att vi har varit ganska så bra på.
Mm.
Vad säger du om det då?
Nu? Jag tror att vi har historiskt sett varit ganska bra på det.
Mm.
Jag tror att det beror på hur man ser på det. Just nu, om man ska titta på den svenska marknaden, där jag beskrev att demografin förändras ganska snabbt, det är vi absolut inte redo för.
Nej.
Det är vi inte det. Tittar man internationellt så ser man även runt omkring oss, alltså om man ska se alla våra nordiska länder, även Tyskland, Nordeuropa, men även vissa andra delar av Europa, inte minst i andra delar av världen, så finns ju även där stora demografiska förändringar av olika anledningar kan vara.
Mm.
Krig, det vi kommer se nu framöver är väldigt mycket flyktingar som är som flyr från naturkatastrofer. Alltså klimatflyktingar kommer vi se mycket av. Och den typen av förändringar gör att det blir andra rörelser i vilka vi ska nå och aktivera.
Mm.
Det är de flesta kanske inte helt redo för.
Nej.
Och det är väl det man behöver bygga upp system som gör att man, och strukturer som gör att man
som
snabbt
att man
kan
förstår också det här.
Exakt.
Vikten av det.
Yes.
Oj, 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 jag har så mycket att lära mig av dig, känner jag. Men nu måste jag ta tillbaka, för det här ska inte handla bara om det här.
Nej,
sen,
nej.
Utan det ska ju handla om dig och hur du blev den du är och allt det där som jag sa
det,
i början.
Det
var det vi skulle prata om. Och det gör vi ju indirekt. Men jag tänkte att vi ska börja summera lite här nu. Och då brukar jag ju, dels så brukar jag prata om toppar och dalar, men jag tycker att vi har ju tangerat det lite grann.
Mm.
Har vi missat någon topp eller någon dal?
Det har vi säkert.
Ja.
Det har vi nog. Jag är inte någon så här top of mind, men
nej. Men då tycker jag att vi ger oss på den frågan som min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige skickar med till alla mina gäster. Så
ja,
ska
roligt.
Du också få den. Och det roliga är att tidigare så handlade den om inkluderande ledarskap. Men
ja,
nu
kul.
Har vi bytt då senaste perioden. Så att det handlar ju nu om hållbart ledarskap.
Mm.
Och det är ju något som också ligger på allas läppar, eller hur, just nu. Och då är vi intresserade av, vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste en ledare behöver göra? Och då tänker jag att du ska koppla det till dig själv.
Mm. Jag tror att hållbart innebär i grund och botten någonting som ska hålla länge, givetvis. Någonting som ska orka hålla länge, som ska finnas länge och må bra under tiden. För att om man mår bra som organisation, som medarbetare och så vidare, så finns man ju längre. Så jag skulle nog säga generellt sett att det är ett ledarskap som möjliggör alla runt omkring en och deras utveckling och tillväxt.
Och att de mår bra.
Och att man mår bra.
Mm.
Jag tror det är någonting som jag upplever man kanske tar för givet ibland, men utan våra medarbetare finns inte organisationen. Så att hållbart, se till att alla mår bra, att alla får utvecklas på det sätt man önskar utvecklas. Jag tror den här frågan som jag gärna ställer till mina kollegor och medarbetare och så är: ett, hur vill du bli kommunicerad till? Alltså bara en sån sak. Hur vill du att jag ska... Var vill du att jag kommunicerar till dig? Så. Hur vill du att jag inte ska kommunicera? Alltså, så att man är liksom tydlig kring det. För att också som en chef som då har Aspergers.
Mm.
Alltså så känner jag att jag behöver liksom...
Så du frågar dig, dina medarbetare?
Ja, men det gör jag.
Och sen det gjorde jag ju dig här nu innan också.
Ja, exakt.
Lite åt det.
Och det tycker jag är hållbart, bara det. Ja. Därför det här samtalet är så bra.
Ja.
Men jag tror att lämna över, eller vad ska man säga, jag är in the business of asking other people om vad de tycker. Jag jobbar med undersökningar.
Ja.
Jag tror att det är oerhört viktigt att stanna upp och inte utgå från att man vet, så att säga, som ledare, för att man har erfarenhet sedan tidigare, utan man alltid uppfinner sig själv på nytt och ställer den frågan.
Mm.
Hur vill du ha det? Som om, när det är medarbetarsamtal, när det är liksom lönesamtal. Men hur skulle du vilja ha det? Om du fick välja helt själv. Så får man ju såklart avgöra och titta tillsammans. Hur kan vi möjliggöra detta på kort eller lång sikt? Men att lämna över liksom lite grann eller lämna över
lönesamtalet, det kan man inte lämna över, men
nej, det beror på liksom hur man lägger upp det. Men alltså, hur skulle du, om du fick välja helt fritt,
hur skulle du vilja att det var?
Hur skulle du vilja att det var? För det kommer ge dig en insikt. Och den insikten tror jag säger ganska mycket om den personen du talar med.
Mm.
Om inget annat. Så lär man sig det. Så jag tror att liksom vara inlyssnande. Och jag tror absolut ödmjuk och nyfiken. Det säger sig självt. Men att inte liksom gå in i något rum. Med sina medarbetare. Och tro att man vet.
Nej.
Du ska inte tro att du är någon.
Nej,
nej, nej, men så här, att inte utgå från det. Utan att fråga.
Mm. Har du haft såna här människor runt omkring dig som har varit så här bra ledare också?
Absolut.
Mm. Jag har nämnt några här nu. Men det finns en person som du kanske inte har nämnt, som jag hörde dig prata om innan om podd.
Ja, Dan.
Det var en pappa till någon.
Ja,
mm.
Det var en av... när jag jobbade som privatlärare extra då, som jag beskrev, för att kunna köpa de här 10-83-orna.
Mm.
Då la jag ut en annons på Blocket.
På Blocket.
Yes. Mm. Då var det så, jag var så himla fascinerad vad man kan lägga ut en annons på Blocket och säga att men, jag är bra på matematik, jag kan lära, och då gick jag på grundskola och skrev att jag kan matte A, B, C, D och E på gymnasienivå, vilket jag absolut kunde. Så att, då fick jag massa samtal, och jag tror att de utgick ifrån att jag gick på gymnasiet också.
Fast du gjorde inte.
Jag gjorde ju inte det.
Nej.
Så att Dan hörde av sig, och ingen liksom frågade, men hur, vilken årskurs går du? Utan man utgick från att säger man att man kan det, så kan man det oavsett, så, vilket jag kunde. Och då blev det, fick jag ibland men samtal från vissa områden som var mer socioekonomiskt starka, där de ville ha en privatlärare för sina barn eller sitt barn.
Och då bodde du i
Rosengård. Och då bodde jag i Rosengård. Mm. Och då var det ibland en bil som kom och hämtade mig och lämnade mig. Och de tyckte det var spännande att komma ut till mig och hämta. Men Dan var en av de pappor som hörde av sig. Till skillnad från, alltså, jag har haft fantastiskt bra upplevelser av det här. Mm. Det här var också väldigt lärorikt för mig på många sätt. Att komma liksom ut och få nya intryck och nya perspektiv. Så.
Perspektiv?
Ja, verkligen. Du ser, det finns en tråd.
Uh-huh.
Men Dan, förutom att han... då att han möjliggjorde såklart att jag kunde köpa 10-83 år. Så såg han mig.
Mm.
Jag tror att han var också fascinerad av att jag var så ung. Givetvis först och främst.
Går du bara på grundskolan?
Ja, och jag menar, herregud, jag är 1,58 idag. Jag var ännu kortare då. Så det var ju så många faktorer som spelade in där.
Ja.
Det måste ha sett ganska roligt ut. Men då så såg han mig och var väldigt... han pratade med mig också som en vuxen. Alltså så. Efter liksom att vi har haft några lektioner så sa han, han var vd då på ett försäkringsbolag, visade sig, Dan. Och han undrade om jag ville ha ett sommarjobb.
Mm.
Och då fick jag jobba extra som arkivarie.
Jaha,
alltså ordning och reda. På, och så fick jag ta liksom pappersinformation, eller information på papper, över till dator.
Mm.
Det är monotont, men jag tyckte det var så roligt. Det var
perfekt.
Det var så perfekt. Det var ordning och reda. Och samtidigt fick jag liksom lära mig. Mm. De menar, de jobbar med försäkringar. Det var jätteintressant.
Mm. Men det här liksom var också en person som såg dig.
Absolut. Han var, ska vi säga, det finns några personer som var nyckelpersoner i mitt liv. Och det är Dan då, i den åldern. Sen var det Piotr när jag fick komma in i karriären. Mm. Bodil sen när jag liksom levlade och landade i liksom vad jag ville absolut syssla med. Så idag är det jag har ju några som idag dessutom är investerare i Perspektiv och som är väldigt viktiga och väldigt nära, som jag är väldigt glad för att jag har i mitt liv.
Mm.
Och det är ju Maha som jag tror har varit på den här podden tidigare.
Maha
Poseid. Tony Inijim som är också en fantastisk människa. Och som en förebild. Åstadkommit massor. Så att han är en sån person också, precis som Maha. Att man ser att kan de så kan jag.
Mm.
Den typen av människor. Och som dessutom är otroligt ödmjuka och så.
Men sen, det är ju det här med att liksom ta rygg på varandra och boosta, eller hur?
Verkligen.
Pay it forward är ju för sig vårt nyckelord i Women for Leaders.
Och det anammar de, kan jag säga. Mm. I allra största utsträckning. Mm. Alltså det är helt fantastiskt. Sen har vi Anna Schauman som också är en fantastisk människa som är mentor till mig. Jag har också Katarina Berg som är mentor till mig. som jag ser väldigt mycket upp till, också så här HR, men så här HR superstar.
Ja, verkligen. Som,
alltså, otrolig människa. Martin Ahlskog, men vi har ju, jag har ju...
Det var ju många som har trott på dig, eller som tror på dig fortfarande.
Jag är så himla stolt
vi
över det.
Också kan vi säga i Women for Leaders, vi har lite spännande grejer som vi inte kan prata om, men som vi kommer samarbeta kring framöver, kan vi säga.
Så roligt.
Ja. Men du, som avslutande fråga här nu, så ska du få summera lite grann vad du vet nu, som du inte visste när du var 20, om just vad du hade behövt höra lite tidigare i karriären. Vad hade du mått bra av att höra när du var typ gick ut där från gymnasiet?
Ja, jag tror att med den vetskap kring vad som har hänt efter gymnasiet, det hade varit trevligt att veta att man skulle klara sig. Så, men såklart, då hade jag kanske inte fått samma lärdom. Prestation är inte allt. Det är väl det. Jag skulle nog säga... Och att... Du absolut kommer kunna vara mamma och driva flera bolag samtidigt.
Mm.
Precis som du ville.
Ja, precis som du gör nu också.
Mm.
Ja. Så himla roligt att ha dig här, Susan. Och tack så mycket för att du delar med dig av både kunskap och dig själv.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Susan Horie Lindberg. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Men nu släpper vi snart vår digitala plattform som är en digital språngbräda för alla som vill utvecklas oavsett var i karriären du befinner dig. Kom och fira med oss på lanseringsfesten den 25 maj. Så se till nu och följ oss i sociala medier och prenumerera på podden om du inte redan gör det, så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups.
Ugh, the joys of driving. How could it get worse?
The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.